Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Larm vi minns.
Med mig Trösti Brege.
Och med mig Daniel Brander. Idag Trösti, då är det din tur att berätta om ett larm som du minns.
Ja.
Och jag har ju tjurkikat lite grann. Idag kommer vi ha med ett ganska tungt avsnitt.
Ja, känns som att vi har sagt det förut eller?
Ja.
Nej, det är väldigt tungt. Det här är ett tema som du och jag har pratat om förut.
Ja.
Kommer förmodligen göra fler gånger.
Ja.
Och det handlar ju om självmord.
Mm.
Jag vill bara att ni lyssnare ska veta det, att det här avsnittet kommer bli jobbigt.
Mm.
Så vi vill väl varna känsliga lyssnare och kanske unga lyssnare också.
Ja.
Men med det sagt så är det här en viktig sak att prata om.
Verkligen. Det här är ett av de absolut viktigaste ämnena som vi faktiskt bör prata om.
Mm.
Men vi gör så att du får köra igång.
Ja, och jag kommer berätta om det här så som jag minns det, från mitt perspektiv. Och jag har ändrat namn på platser och personer för att skydda de inblandade. Att vara ny på jobbet kan kännas både kul och spännande. Men det kan även kännas läskigt, svårt, förvirrande och ångestfyllt. När jag var ny som brandman fick jag gå igenom alla de här känslorna, plus många fler. En sak jag kommer ihåg extra väl är den totala förvirringen som rådde i mig. Ska jag verkligen komma ihåg allt det här, tänkte jag ofta i början. För allt mina nya kollegor sa till mig under utbildningen var nytt för mig. Kändes det som i alla fall. De använde en massa nya ord på saker jag inte ens visste fanns. Brytpunkt, standardrutin, vattenpelare, larmkon, slangplåster, för att nämna några. För att sen inte tala om ord jag trodde jag redan visste vad de betydde, men som hade fått en ytterligare betydelse på brandkåren. Kyrka, ryttare, kedjelås, saftblandare och så vidare. Men så är det säkert för alla som börjar på ett nytt jobb. En sak jag förstod direkt var att brandkåren inte var som de andra jobben jag haft tidigare. Innan jag började som heltidsbrandman hade jag jobbat på lager, i en livsmedelsfabrik, i en läkemedelsfabrik och som väktare. Brandkåren kändes helt enkelt inte som ett riktigt jobb. Jag fick från en dag till en annan betalt för att hänga med intressanta personer och för att hjälpa människor i nöd. Så jävla lyxigt. Men det här är länge sedan. Och nu är det jag som tar hand om de nya kollegorna. Bojan har precis börjat i vårt skift som sommarvikarie. Och han verkar trivas som fisken i vattnet. Att vara sommarvikarie innebär att han ska jobba med oss hela sommaren för att täcka för våra semestrar. Det har historiskt varit den vanligaste vägen in på brandkåren på heltid. Att göra några somrar som vikarie och sen få en fast tjänst. Men det tror jag är ett anställningsförfarande som är på väg ut. Men det kan vi snacka om en annan gång. Vår sommarvikarie Bojan har inte jobbat som brandman tidigare och fick några veckors introutbildning innan han kom till oss på skiftet. Nu är det vår uppgift att under hela sommaren fortsätta utbilda och drilla honom i allt vi kan komma på. Bojan har ett förflutet som väktare och ordningsvakt. Så han är ingen färsking i arbetslivet direkt. Tvärtom, han har säkert varit med om saker vi inte ens kan föreställa oss. Det är en varm sommardag, solen skiner och jag kan inte se ett enda moln på himlen. Det är lunchtid och som vanligt den här tiden på året så äter vi på altanen när vädret tillåter. Jag har med mig hemmagjord lasagne. Det är ingen rätt man vill äta i värmen kanske ni tänker. Men jag är en sån som gillar tung mat i solen. Jag och Bojan diskuterar vad vi ska hitta på för en kul övning i eftermiddag. I bordet bredvid sitter Brander och håller låda om något kul han var med om igår när han var ute med deltiden på larm. Och de andra skrattar högt, som vanligt. Vi jobbar lördag dygn och på skiftet har vi förutom mig, Bojan och Brander även Benny, Elin, Roffe och Hanna. Hittills har vi haft en lugn förmiddag med lite fys på schemat. Det känns skönt att det varma vädret äntligen är här och jag ser fram emot semestern. Jag hinner ta några tuggor av min lasagne innan larmet går.
Prio 1, hot om suicid,
säger rösten i högtalaren. Jag reser mig upp och försöker rädda min lunch genom att plocka ihop tallriken och besticken och ställa in dem på ett bord inomhus innan jag fortsätter mot vagnhallen. Har jag tur så kommer någon snäll själ att ta hand om tallriken och ställa den i kylan. Förutom att larmet går ut i högtalarna som en röst så har vi även skärmar som tänds upp där man kan få mer information om det inkomna larmet. När jag lite halvspringande passerar en skärm noterar jag något som får mig att haja till. Hänger i garaget, står det på skärmen. Åh nej, tänker jag. Menar de att någon redan hängt sig i ett garage? Eller vad menar de? Jag hör att Benny också kommenterar samma sak när han sen passerar skärmen strax bakom mig. När jag kommer in i larmställsrummet känner jag av allvaret. Den lättsamma stämningen vi hade runt matbordet för 30 sekunder sedan, då vi alla var samlade på altanen och skrattade åt Branders dåliga humor, är nu utbytt mot en mer sammanbiten tystnad. Är det en spikadress? Hör jag Brander fråga när han snabbt passerar förbi oss på väg ut till vagnhallen. Han kör stegbilen idag och kommer inte åka med på det här larmet. Men det betyder inte att han inte kan hjälpa till. Så han rusar ut till den stora kartan som hänger på väggen i vagnhallen för att leta upp adressen. Det är i närheten av där jag bor, ropar vårt befäl Roffe efter Brander. Så jag har ett hum om vart det är, men vi dubbelkollar ändå på kartan. På det här larmet åker vi bara ut med släckbilen och fem brandmän. Så Brander och Hanna får stanna kvar på stationen med de övriga fordonen. Men som vanligt hjälps vi alla åt för att komma iväg så snabbt och smidigt som möjligt. Och Brander pekar ut adressen på kartan när vi andra kommer ombyta ut i vagnhallen från larmställsrummet. Vi som ska åka hoppar in i brandbilen och tar oss snabbt ut genom porten. Bort till första rondellen och vidare mot adressen. Elin kör och Roffe sitter i passagerarsätet. Vi tre i baksätet klär på oss sjukvårdshandskarna i tystnad och väntar in att larmcentralen ska berätta mer om larmet vi åker på. Vi vet att det är någon som har dåligt och det finns en risk att någon kommer dö i självmord. Men det vi vet nu är bara den första informationen vi fått in. Det har gått cirka 90 sekunder sedan vi fick in larmet och larmcentralen har hunnit intervjua inringaren ytterligare. Ofta får vi då ny information som gör den gamla informationen daterad eller i värsta fall felaktig. Men meddelandet från larmcentralen är kort.
Stoffe, jag ringer upp dig på telefon istället. Klart slut.
Säger operatören och avslutar sen samtalet. Nu förstår jag att det här larmet inte kommer att bli lätt. För när en larmoperatör väljer att ringa istället för att ta det över komradion finns det känsliga uppgifter som känns fel för operatören att sända ut på radion. Trots att vårt radiosystem idag inte går att avlyssna på samma sätt som man kunde göra förr i tiden. Roffe plockar upp telefonen ur fickan och väntar på att den ska ringa. Benny och Boje är rökdykare och jag är deras rökdykarledare. Det är vi tre som förmodligen kommer få göra grovjobbet när vi kommer fram. De två har redan börjat snacka ihop sig lite och jag försöker lyssna med en örat. Medan jag samtidigt försöker tolka Roffes reaktion på samtalet han har med larmoperatören i telefon. Samtalet mellan Roffe och operatören är kort och han vänder sig mot oss i baksätet. Så här verkar det ligga till, börjar han. Det är en dotter som förmodligen hittat sin pappa hängd i garaget. Hon ska ha gått ut i garaget för att hämta sin pappa när det var dags för lunch och sen snabbt gått ut igen och vägrat gå tillbaka in. Så vi får ta oss till garaget det första vi gör, säger Roffe. Hur ung dotter pratar vi om, frågar Benny. Det vet jag inte, men vi får nog tyvärr förbereda oss på det värsta. Stämningen i brandbilen blir snabbt om möjligt tyngre. Vi tre i baksätet diskuterar vad vi kan tänkas behöva ta med oss in i garaget och vem som ska ta med vad. Efter att vi kommit överens blir det en tystnad i brandbilen och det enda man kan höra är sirenerna som varnar de andra trafikanterna att vi är på väg. Har verkligen ett barn hittat sin pappa hängd hemma i deras garage? Tänker jag för mig själv. Jag blickar ut genom sidorutan och ser hur träden snabbt svischar förbi när vi passerar längs med vägen. En bild som får mig att tänka på något jag var med om flera år tidigare. För många, många år sedan jobbade jag ibland extra som operatör på vår larmcentral. Jag jobbade heltid som brandman, men hade haft lyxen att lära mig tillräckligt mycket om larmoperatörsjobbet för att de skulle låta mig ta några extra pass ibland. Det finns ett specifikt larm som jag tog emot under den här perioden som jag aldrig kommer glömma. Det är en eftermiddag och jag jobbar ett extra pass. Ett pass som hittills är rätt så lugnt. Men plötsligt ljuder den bekanta signalen som betyder att SOS fått in ett larmsamtal som berör vårt område. Vilket då innebär att jag och larmcentralens befäl behöver gå in och lyssna på samtalet. En person har ringt in till 112 och efter ett kort samtal kopplat in mig på räddningstjänstens larmcentral för att rådfråga oss i ärendet. SOS-operatören är den som normalt pratar med inringaren. Och vår uppgift är att lyssna på samtalet för att snabbt kunna larma ut rätt resurser från vårt håll. Något som kallas medlyssning. Operatören har mutat samtalet med inringaren för att snabbt sammanfatta för mig vad som har sagts hittills.
SOS 112 har inträffat.
Larmoperatören berättar att mannen som ringt in varit osäker på vad han egentligen sett. Och hade därför väntat med att ringa 112 tills han kom hem. Han hade precis kört på en sträcka av motorvägen där det är relativt tätt mellan två avfarter. Ungefär 2 kilometer. Sträckan som beskrivs är välbekant för mig, så jag ser det som tydliga bilder i huvudet. Av någon anledning hade han blickat in i skogen längs med vägen och då sett något hänga i ett träd. Något som han tyckte såg ut som en docka. Larmoperatören mutar mig och släpper in mannen i samtalet igen. Han är inte säker. Det hela gick så fort. har jag mannen berättat för SOS-operatören. Vet han ungefär var på sträckan han såg det här? Be SOS-operatören, frågar mannen. Nej, jag är ledsen. Jag känner inte till området så väl, svarar mannen. Jag och befälet på larmcentralen tittar frågande på varandra. Vad tycker du, frågar jag. Det kan nog vara värt att kolla ändå, säger befälet. Skicka en trea. Jag berättar för SOS-operatören att vi kommer larma ut en bil för att åka och kolla av sträckan och avslutar sen samtalet. En trea är en gammal benämning på en mindre brandbil bemannad med 2-3 brandmän. Jag larmar ut den berörda brandstationen utan att ge dem så mycket information. När brandbilen rullar ut från brandstationen ropar deras befäl Pelle upp mig för att kvittera larmet och få mer information. Och de låter en aning förvirrade efter det minst sagt kryptiska utlarmningen. Larmet har både märkliga och en del känsliga uppgifter, så jag säger bara:
Pelle, jag ringer upp dig.
Jag förklarar för Pelle över telefon att en man sett en docka hänga i ett träd längs motorvägen, men att vi befarar att det kan röra sig om något annat. Eftersom vi inte vet exakt vart på sträckan det är, så får han och hans kollegor helt enkelt ta och åka sträckan och kolla om de kan se något. Jag hör tveksamheten i Pelles röst, men han förstår ändå att det här behöver göras. Man vet ju aldrig. Vi avslutar samtalet och jag följer spänt brandbilen på skärmen, men uppdateringen på GPSen är seg och oprecis. Så jag tar ett annat samtal så länge istället. Det dröjer dock inte många minuter tills brandstyrkan hör av sig igen. De har kört sträckan sakta i vägrenen och de har till slut sett något som fångat deras uppmärksamhet.
Tror ni får larma ambulans och polis?
Säger Pelle över radion.
Och be dem möta upp oss i skogspartiet bakom Coop. Jag tror det hänger en människa i trädet.
Jag ringer polisen och meddelar vad vi eventuellt har hittat. De har redan fått en heads up från SOS att vi är ute och letar efter något. Men operatören blir ändå förvånad när jag berättar om fyndet. Jag skickar dit 2 patruller direkt, säger deras operatör. Pelle och hans kollegor är snabbt på plats bakom Coop och han ringer upp mig när han kliver ur bilen. Han och hans 2 kollegor springer in och letar i skogen. Och jag hör att Pelle börjar bli anfodd i telefonen. De diskuterar vart de ska svänga för att komma rätt. Och stundtals har jag bara Pelles andetag när han rör sig bland träden. Vi är framme, säger han till slut. Det hänger en person i ett träd. Och har nu gjort det ett tag. Är polisen på väg, frågar Pelle. De är hos er inom några minuter. Bra, jag ringer dig om en stund.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Självmordslarmen är något som alltid etsar fast sig i mitt minne. Jag minns varenda larm. Det beror nog delvis på att det alltid är så mycket tragedi kring de här larmen. Och det finns alltid en tragisk story. Sen beror det nog även på att det är svårt för mig att relatera till hur man hamnar i det här fruktansvärda mörkret. Det viktigaste för mig på den här typen av larm är att försöka inte vara dömande. Att inte lägga skuld på den som dött i självmord. Men efter larmet med mannen i trädet, som man bedömde var självmord, har jag haft svårt att inte reflektera över de olika platserna vi larmas till. Förmodligen ska jag inte tänka så, men det är svårt. Platsen kanske inte heller är något man väljer, utan den kanske bara finns där, av praktiska skäl eller av en slump. Men tankarna dyker ändå upp, och även nu när vi är på väg till ett larm där man befarar att en pappa hängt sig hemma i garaget. Gatorna slingras upp på en höjd och brandbilen får jobba hårt i den branta terrängen. Det borde vara de röda kedjehusen där framme till vänster, säger Roffe och pekar ut genom framrutan. Elin slår av sirenerna och vi rullar fram de sista 100-200 metrarna med bara blåljusen påslagna. Vi stannar en bit efter adressen så att ambulans och polis också ska få plats. Det är det sista huset av fyra, men själva garaget ligger mellan det sista och det näst sista huset. Jag kliver ut på vänstersidan av brandbilen och min uppgift är att gå direkt till patienten. Benny och Bojan ska hämta sjukvårdsväskan och några verktyg från skåpen i brandbilen och sen komma efter. Jag rör mig i rask takt mot huset och värmen från solen är som en lätt smekning mot huden. Det är verkligen en perfekt sommardag. Och det känns som att allt är som det ska vara i ett välmående bostadskvarter. Men i huset framför mig är inte allt som det ska. Jag saktar ner och slår en blick mot husfasaden för att dubbelkolla husnumret. På gräsmattan framför huset ser jag en tjej i yngre tonåren. Hon står i ena hörnet av gräsmattan intill garaget. Hej, säger jag men får inget svar. Den unga tjejen bara tittar på mig utan att säga något. Behöver du hjälp med något i garaget? Frågar jag henne och funderar sen snabbt över min formulering. Ja, säger hon med blicken fortfarande fäst på mig. Jag har under hela samtalet varit i rörelse mot garaget och är nu i färd att passera henne, så jag saktar ner ytterligare. Är garaget upplåst? Ja, det finns en dörr på sidan, säger hon och pekar mot en dörr till vänster om garageporten. Precis då bromsar en polisbil in och stannar strax intill mig och vad jag tror är dottern i familjen. Jag stannar till och polisen på passagerarsidan hoppar ut och börjar ta sig runt polisbilen för att komma till min sida av bilen. Kan du följa mig in, frågar polisen och börjar röra mig mot dörren till garaget igen. Polisen nickar utan att säga något och innan jag vet av det lägger jag handen på handtaget och öppnar dörren. Belysningen är tänd i garaget som annars saknar naturligt ljus och jag tar ett kliv över den höga tröskeln. Det står några cyklar på den motsatta långsidan och det hänger en takbox i taket. Men annars är det rätt så tomt där en bil annars hade kunnat stå. Jag tar ett till kliv in och tittar nu mot andra kortsidan, den sida som är längst in i garaget. Där står det en frys, modell större, en snickarbänk och en stor verktygslåda på hjul. Garaget verkar också ha en krypvind då det är en stege nedfälld framför snickarbänken som leder upp i en mindre öppning. Bredvid den nedfällda stegen står det en man. Han är klädd i en svart keps, blå t-shirt, blåa snickarshorts och svarta träskor. Jag stannar till några steg innanför dörren. Polismannen stannar tätt bakom mig och min hjärna studerar mannen vid stegen noggrant. Det är något som inte stämmer. Mannen står inte. Hans fötter nuddar inte marken. Jag och polisen rör oss mot mannen och jag ser nu vajen som leder upp förbi stegen, upp på vinden. Just då kommer bojen och Benny in genom dörren. Benny, ta fram avbitartången. Vi måste plocka ner honom, ropar jag till Benny som bär på verktygsväskan. Bojan kommer fram till mig och gör sig redo att hjälpa mig ta emot mannen efter att Benny klippt vajen. Jag tittar ner på mannens ben och ser tecken på att han hängt där länge. Jag ställer mig bakom honom och tar tag runt hans rygg och bröst, redo att ta emot honom. Till min stora förvåning känner jag då att han är iskall. Något som blir extra tydligt den här varma sommardagen. Jag ser att polisen studerar mannen noga. Och då slår det mig att polisen har flera olika uppgifter vid larm som de här. De ska inte bara rädda liv. De ska även utreda om det kan ha begåtts något brott här. Eftersom jag redan nu misstänker att mannen hängt här för länge för att kunna räddas, måste jag ändå kolla med polismannen. Är det okej om vi plockar ner honom? Frågar polisen. Ja, kör på bara, säger han utan att tveka. Benny klipper vajen och jag och bojan lägger försiktigt ner mannen på marken. Ambulanspersonalen kliver just då in i garaget och kommer snabbt fram till oss. Ska vi köra igång HLR? Frågar jag ambulanskollegan när han kommer fram. Om man ska köra igång hjärt- och lungräddning eller inte är normalt inget vi behöver fundera så mycket på när vi ska hjälpa en livlös människa. Utan man kör igång med HLR tills någon med högre medicinsk kunskap säger något annat. Men jag tycker att det finns flera tecken på att vi inte skulle lyckas hjälpa någon den här gången och tvekar därför lite grann. Ambulanskollegan går metodiskt fram och gör olika medicinska kontroller på mannen. Han tar samtidigt med oss andra på resan genom att snabbt och enkelt förklara sina bedömningar. Och allt sker på bara några sekunder. För det är så proffsen jobbar. Han vill direkt säkerställa att alla vi andra i rummet ska känna oss tillfreds med att vi inte kommer göra något upplivningsförsök. Något han redan visste innan, men det finns satta rutiner som först måste följas. Och så blir det. Inget återupplivningsförsök görs. Det finns ingen värdighet i att göra det. Jag, Bojan, Benny och polisen blir stående runt mannen medan ambulanskollegan gör några sista kontroller som hans kvinnliga kollega skriver ner i ett block. Hon avslutar dokumenteringen med att titta på sitt armbandsur och notera även tiden i blocket. Då ramlar det in fler grönklädda sjukvårdspersonal in i garaget och vi tre backar undan mot den stängda garageporten. Polisen står kvar och tar upp ett eget block som han börjar skriva i. Vad ska vi göra nu? Frågar bojan. Det infinner sig en känsla av tomhet när allt är över så hastigt. När allt är över innan vi knappt hunnit börja. Vid de flesta olyckor jobbar vi på hela tiden med antingen HLR eller andra åtgärder tills ambulansen tar och transporterar patienten till sjukhus. Men här finns det inget mer att göra för oss. Vi går ut och ser om Roffe och Elin behöver oss där ute, säger Benny medan han tar av sig sjukvårdshandskarna. Vi tre kliver ut från garaget genom sidodörren. Och solens strålar slår mot ansiktet igen. Men det finns ingen njutning i det. För på gräsmattan mellan garageuppfarten och huset står det en ung tjej med tom blick. En dotter som precis förlorat sin pappa. Roffe, Elin och flera andra personer från olika blåljusorganisationer står bredvid henne och försöker trösta henne. Hon har även fått sällskap av någon som jag tror är hennes mamma. Vi går vidare till bilen, säger jag tyst till mina kollegor, eftersom Roffe och company verkar ha koll på flickan. Vi ställer oss utanför brandbilen, en bit ifrån huset, och jag frågar Bojan hur det känns efter det här larmet. Jag skulle vilja göra något mer för familjen. Ska vi hjälpa till borta vid flickan eller vad ska vi göra? Frågar han. Jag tittar bort mot gräsmattan och ser hur ytterligare två ambulansare från garaget gör flickan och mamman sällskap. Jag förstår hur Bojan känner. Man vill göra mer. Men det kommer nog inte hjälpa så mycket den här gången. Jag tror att vi kan bli lite för många borta vid henne. Men gör precis som du känner, säger jag till Bojan. När vi kommer tillbaka till brandstationen sätter jag mig i soffgruppen med en kopp kaffe. Vi är alla samlade och ska gå laget runt för att lufta våra upplevelser från larmet. Jag tycker det känns skönt att få berätta om intrycken jag fått med mig från larmet och att få höra hur de andra känner. För det här larmet sätter sig djupt. Ibland är det extra viktigt att få sätta ord på vad vi är med om på jobbet.
Ja, Trusty. Hur kändes det att åka på det här larmet?
Det kändes skitjobbigt faktiskt.
Ja, jag förstår det.
Det här är ju tyvärr inte något ovanligt.
Nej, det är ju inte det.
Så att, men det gör det inte mindre smärtsamt för det.
Nej.
Och det är liksom, som jag berättade så är det ju att de här larmen sätter sig jävligt djupt alltså.
Ja.
Just att det finns ju den här, alltid det här sammanhanget. Mm. Som i det här fallet så finns det ju en familj.
Ja. Liksom.
Barn. Och.
Och det här är ju extra tragiskt med tanke på att det är, ja, dottern i det här fallet som hittar sin pappa.
Ja.
Och det är ju fruktansvärt, bara det.
Ja, det är svårt att ta in det. Som förälder själv blir man ju, ja, jag vet inte vad det spelar för roll egentligen, men ja.
Ja, men jag känner ju liksom, ja, men jag känner ju verkligen för den här tjejen.
Mm.
Det här är ju det absolut mest tragiska sättet man kan hitta en förälder på.
Mm. Det är så här.
Jag har ju en kompis till mig som hittade sin pappa på det här sättet.
Okej.
Okay. Och han mådde ju dåligt länge.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Vi ska också nämna det att det är ju, de här larmen åker vi ju på då och då.
Ja, precis.
Och det är ju faktiskt flera människor som dör i självmord än som dör i bränder eller olyckor per år.
Ja, jag tänker, alltså, pratar man tillräckligt mycket om det här?
Jag tycker vi pratar alldeles för lite om det här.
Ja.
Vi utbildar ju oss i alla de här typolyckorna som vi ska klara av. Men det här är ju faktiskt den största anledningen till att människor omkommer per år.
Det är det. Vi har ju haft såna här larm tidigare i podden.
Mm.
Och vi vill ju återigen slå ett slag för självmordslinjen.
Mm, absolut.
Den är ju öppen dygnet runt.
Ja.
Det går att chatta om man inte vill ringa.
Ja.
Men vill man ringa så är det ju 90-101.
Ja.
Vi tror ju på att prata.
Ja, verkligen. Det här är ju någonting som berör både dig och mig väldigt djupt.
Mm.
Och jag skulle faktiskt vilja säga att vi kommer ju ha med det här varje säsong.
Ja.
För att vi vill lyfta det här.
Ja.
Och vi vill också att påminna om det här.
Ja.
Att vi ska prata. Och vi måste påminna varandra i samhället om att våga fråga.
Mm.
och ta vara på varandra.
Alltså, är det någon som mår dåligt? Ja, du tycker att du ser att någon mår dåligt. Alltså, det är, man ska alltid fråga.
Mm. Tröst, jag tycker att vi stannar där idag.
Ja, vi gör det.
Justin.
Yes.
Lyssnar frågor.
All right, kör.
Jag har hittat två frågor idag.
Mm.
Den första från Alva, som jobbar som hisstekniker.
Ja, ah, okej.
Okay. Och vi åker på en del larm om personer som sitter fast i hissar.
Ja, just det. Stämmer.
När åker vi framförallt på de här larmen?
Alltså, det är ju främst, det är väl om någon börjar bli sjuk i hissen eller mår dåligt av att vara instängd. Mm. Det här är väl inget som vi, alltså det här är väl lite goodwill.
Ja.
Men också om någon får panik eller blir sjuk, så är det såklart, kan det vara på liv och död liksom.
Ja. Det kan ju också vara de gångerna när hisstekniker eller de som låser upp hissarna är långt bort.
Exakt, det är ofta någon jourtid liksom, ja, på nätter och sådär.
Ja.
Men ja, det är där bedömningen görs av cheferna som larmar ut. Så att, ja.
Exakt.
Vi kommer om det behövs.
Men hon frågar här om vår utbildning för att öppna upp hissdörrarna.
Utbildning?
Ja,
det håller vi inte på med på brandkåren.
Nej, inte med hissar i alla fall.
Jag har lärt mig allt om hissar av mina kollegor. Ja. Så att, ja, det är klart. Det är ju en utbildning.
Ja,
så är det. Men vi har ju inte fått gå. Jag har inte fått gå hos någon firma eller så.
Nej, inte jag heller.
Men man, egentligen det vi får lära oss är väl mycket så här, men var finns nödstoppen oftast?
Mm.
Vilka olika dörrtyper finns det? Vi har ju en hel del verktyg som passar på hissarna.
Exakt.
Så det brukar jag lösa det.
Ja, precis. Det är ju en sån här erfarenhetsgrej att hitta.
Verkligen.
På hissdörrarna.
Alltså, det är ju, jag lär mig något om hissar varje gång, tror jag. Ja.
Och det finns också en uppsjö av hissar.
Ja, det är ju inte bara en grej liksom.
Nej. Men vi brukar lösa det.
Ja, oftast. Ja.
Sen har jag en fråga till då.
Mm.
Från Saga.
Okay.
Från vårt kära grannland i öst, Finland.
Nice.
Mm.
Ja, men ändå nice att vi har lyssnat i Finland. Det är ju fantastiskt.
Ja, det är jätteroligt. Ja. Saga undrar om... hon är lite sugen på det här med brandkåren.
Ja.
Och jobbar på brandkåren. Och hon tänker då först och främst... I Finland har de ju väldigt mycket frivillig brandkår.
Verkligen.
Mm. Men det som oroar henne är just att det är en väldigt mansdominerad miljö på brandkåren. Mm. Och om hon verkligen ska våga satsa på det här yrket. Vad tycker du om det?
Nej, alltså vi tycker ju inte att man ska tänka så. Däremot förstår jag att man tänker så.
Ja.
Och det är klart, mansdominerat, ja, det är ju till en viss del fortfarande.
Ja.
Jag kan ju inte heller tala för hur det är i Finland.
Nej, precis.
Jag vet att vi... Och då menar jag i framförallt det förbundet du och jag jobbar i.
Mm.
Har ju arbetat väldigt hårt med kulturen.
Ja.
Så att jag säger alltid så här, kör liksom.
Ja.
Men jag förstår.
Jag förstår henne också. Mm. Men jag tycker verkligen att det är så här, men go for it.
Ja, liksom. Alltså, ja.
Det är världens bästa jobb.
Ja.
Och vi behöver in flera tjejer i brandkåren.
Ja,
punkt.
Ju, verkligen.
Så att jag tycker att Saga ska absolut satsa på brandkåren.
Kör bara.
Mm. Det var faktiskt de frågorna jag hade idag.
Mm. Okej.
Okay. Om man vill ställa en fråga till oss, vart gör man det då?
Då mailar man till hej@larmviminns.se.
Mm. Och så ska man också följa oss på Instagram, Facebook och även på TikTok nu.
Mm. Yes.
Och någonstans mer, eller?
Ja, jag tycker att man ska följa oss också i sin podd-app.
Ja.
Det gör ju att man inte missar så fort vi släpper ett nytt avsnitt.
Nej, precis.
Är vi klara för idag?
Vi är klara för idag. Larm i Minns produceras av
Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander.
Samt ljudläggning och efterbearbetning av Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi nytt avsnitt varje tisdag. Så följ oss i din poddapp så du inte missar nästa avsnitt.
I nästa veckas avsnitt av Larm i Minns.
Branden härjar kraftigt i flera av byggnaderna och i flera bilar. Samt en lagerlokal som redan hunnit brinna ner. Längre bort på grusplanen till höger ser jag byggnaden där den 30 ton stora gasoltanken står. Det ser ut som att den står tillräckligt långt bort från bränderna. Än så länge.
klart slut.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.